Utmaningar av Annelil Westgård. I översättning av Nuanced och Carolina Brager. Uppläst av mig, Gabriella Boris för Gyllendal Astra. Så här slutade förra boken. Bara för att vara tydlig. Jag ser det här som en krigsförklaring, förkunnade hon. Det har knappt gått 3 veckor sedan min man dog. Och redan står gamarna till. Nåväl, vi kommer inte att ge ifrån oss aktierna frivilligt. Det kan ni glömma. Om det är krig ni vill ha, så ska ni sannoliken få det. Hon reste sig och gick rakryggad mot dörren. Peter följde efter. Det här ska ta med tusan bli riktigt roligt, deklarerade han. Emily var så arg att hon knappt uppfattade det. Hon tyckte sig också ha sett skymten av oro i Donnas blick, men hon kunde ha sett fel. Hör här nu, hördes Craig ropa innan Peter smällde igen den ljudisolerade dörren efter dem, och innan någon av kontoristerna hann öppna dörren åt dem stormade de ut. Emily vägrade låta sig luras av äckliga gamar som de här två. Rasande störtade hon ner för trapporna. För sin inre blick såg hon tydligt Donnas hånfulla min. Hon var fast besluten att hävda sin och Sofias rätt. Inte minst ville hon skydda arvet efter Simon. För det var hans verk som de här människorna ville stjäla. Den här kampen skulle hon sannoliken ta, om det så blev det sista hon gjorde. Lördag 7 januari 1882. Jag blev fruktansvärt provocerad av Donnas beteende, förklarade Emily upprört medan hon såg på sin far som satt på motsatt sida av matbordet i det stora huset. Hennes mor var placerad bredvid honom medan advokat Peter Watson hade tagit plats vid sidan av Emily. För hans skull hölls samtalet på engelska. De diskuterade resultatet av mötet med Donna och Stephen Craig, där advokat Farber hade sagt att Craig hade en obestridlig grund för att ta tillbaka den ägarandel som Simon hade fått i telefonbolaget. Anledningen var att han inte längre bidrog med den överenskomna insatsen. Och bara tanken på det gjorde Emily rasande. Anledningen till Simons uteblivna bidrag var ju att han var död. Fram till sitt frånfälle hade han gett bolaget all sin insikt, och Emily var övertygad om att hans bidrag hade varit ovärderligt. Och så skulle hans arvingar inte få någonting alls. Ni skulle ha sett hur överlägsen och hånfull Donna såg ut, fortsatte hon med ett stön och rös av minnet. Det var tydligt att hon gottade sig. Det var så okänsligt och oförskämt. Jag hade ju inte väntat mig att hon skulle vara vänlig. Men lite folkvett kunde hon väl ha visat. Kondolerade hon inte ens? Frågade Solfrid och rynkade pannan mot sin dotter. Nej, inte alls, svarade Emily. Hon var inte på begravningen heller, trots att hennes man var där. Den kvinnan är iskall och egennyttig, rakt igenom. Hennes fräckhet saknar gränser. Hon är troligen den mest hämndlystna människa jag känner till, inflikade Peter. Och Stephen Craig rättar sig tydligen efter henne, trots att han har bränt sig på det sättet förr. Då tänker jag på fallet med ert lån, herr Ace. Bara kalla mig Odd eller Tip, sköt Emilys far in. Tack, jag tycker om namnet Tip. Du får gärna kalla mig Peter, precis som jag egentligen har övertalat Emily att göra, svarade advokaten med ett leende. Men åter till saken. Igår eftermiddag, precis innan tingshuset stängde för dagen, lämnade telefonbolaget in en stämning mot Carlsvig Electric, som Emily nu är ensam ägare till. En av de anställda på tingshuset berättade det för mig i morse. Han hade inte sett ansökan, men han hade observerat att den hade registrerats. Vi vet alltså inte vad som står i den, men det är troligtvis samma sak som de sa på mötet, att de kräver tillbaka aktierna. Eftersom Simon inte längre bidrar med sin expertis. På så vis. Då är vi där igen, sa Tip. Till och med Emily började vänja sig vid det namnet.